allihopa och varmt välkomna till det fina avsnitt 352 av Ångestpodden.
Ångestpodden.
Har någon ångest?
Men fråga mig vad som har hänt sen sist.
Vad har hänt sen sist?
Jag har ju då, när det här släpps så har det gått mer än 2 veckor sedan jag trappade upp min antidepp.
Ja.
Det är en stabilitet som har infunnit sig.
Skönt.
Också börjat komma igång i terapin.
Skönt.
Jag älskar det. Alltså terapi är utmanande, jobbigt, helt fantastiskt.
Mm. Jag just nu rent känslomässigt befinner mig på, jag vet inte.
Ja, för vad hände dig sen sist tänkte jag?
Inget speciellt, alltså. Nej. Så. Det är bara, det händer väldigt mycket inuti mig just nu. Nej, men, så en inre resa! Nej, men jag vet inte. Jag bara kommer till så... vuxna insikter. Nej, men du vet, jag börjar känna att jag ser saker på ett annat sätt för att jag, och jag tror det beror på att jag börjar bli äldre.
Mm.
Eller börjar bli, man blir ju alltid äldre, men för att jag tror det är en åldersgrej.
Ja, fattar.
Ja. Och ja, det är liksom sjukt när man så här,
vad är
när man, det? När man ser världen eller sina relationer med andra glasögon.
Mm.
Det är lite sjukt, men det är också lite kul och utvecklande, men, och ja.
Det borde du typ gå i terapi för också.
Japp, jag vet.
Ja, oh, gud, det kommer
jag
vara,
kommer göra det.
Det kommer vara otroligt.
Ja.
Alltså du vet, jag är så som att jag är så, har gått med i en sekt typ. Att jag är så, alltså terapi är. Jag vill så liksom trycka på det på alla människor.
Ja.
Men terapi är gudskelov också forskningsbaserat.
Ja.
Och inte så, drick det här teet. Och sen springer du när det är månljus ut och liksom, kul om det hade varit så. Så är det ju inte, men vi älskar ju forskning. Som bekant.
Men någon kanske skulle bli hjälpt av att springa där i månljuset, absolut.
Du, på tal om forskning.
Ja.
Vi är denna veckan sponsrade av Vattenfall.
Ja, men det här är...
Förlåt.
Det här är så stort tycker jag.
Mm.
Det är liksom ett av Europas största energiföretag.
Nej, men jag kan bara hålla med dig. Och du vet ju också att för oss att få jobba med ett sånt företag som Vattenfall betyder mycket.
Ja.
Vi har ju pratat en del om klimatångest i Ångestpodden. Vi har ju till och med gjort ett helt avsnitt om det.
Mm.
Vad är du, Sofie? Hur står det till med din liksom klimatångest?
Alltså jag skulle säga att den gör sig påmind lite hela tiden. Och ibland kan jag känna så här, jo, men jag känner så mycket hopp. För att det är klart att det händer saker, det håller på att lösa sig. Eller vi kommer komma fram till lösningar. Mm. Och ibland kan jag känna så här att allt känns jättehopplöst.
Mm.
Jag är en väldigt, liksom, det är berg- och dalbana i min klimatångest kan man säga.
Det relaterar jag till. Och du, jag, för du vet, man blir ju så påmind liksom genom tidningar, genom sociala medier, eller bara så när man har ett samtal med sina vänner eller med andra personer man träffar.
Mm.
Alltså min känsla kan vara att allt blir övermäktigt. Typ.
Ja, jag med. Alltså verkligen så. Men det är väl också en av anledningarna till att jag tycker det känns så himla bra att göra det här samarbetet. För Vattenfall jobbar ju såklart ständigt för att utveckla energiförbrukningen, minska utsläppen och begränsa den globala uppvärmningen.
Inte nog med detta. Vattenfall vill också informera oss som liksom kan känna den här klimatångesten genom sitt nya initiativ. NG-therapy.
Ja, alltså så här. Terapi är ju ett väldigt bra sätt att hantera sin ångest, som
underbart.
Vi ju pratade om här innan. Och ni vet ju sedan länge vad vi tycker om terapi. Så det känns som att vi pratar om terapi i varenda avsnitt av Ångestvården. Men Vattenfall tänkte så här, finns det kanske ett sätt att hjälpa oss i vår klimatångest?
Exakt, så nu öppnar de en plattform dit alla vi med klimatångest kan vända oss för att istället då få prata med en psykolog, få prata med en av Vattenfalls ingenjörer som då kan presentera fakta, berätta om framtiden, ja, men vad man själv kan göra för att bidra och minska sin egen klimatpåverkan.
Ja, alltså vi har ju såklart fått testa det här och vi har ju pratat med Lasse på Vattenfall.
Lasse.
Nej, men alltså. Och det bästa med vårt samtal tyckte jag var när han berättade om just de här innovationerna. Ja. Om vad man faktiskt håller på att göra just nu. Vad som är på gång i pipen just kring det här. Och det är så lätt att grotta ner sig allt som inte funkar tycker jag. Och liksom grotta ner sig det då och känna så här, ja men det blir den här överhängande ångesten. Där man bara känner så här, jag har inget hopp för någonting liksom. Men det kändes så skönt att prata med honom tycker jag. Och prata med någon som liksom har koll på läget. Man känner typ så här, ja men det är ju verkligen ett skarpt läge just nu. Det hör man ju hela tiden i media.
Absolut.
Men det finns också hopp.
Ja, alltså jag tror att i de här frågorna kring klimatet är det också viktigt att få med sig positiv energi.
Ja.
För att hur ska man annars orka ta den här förändringen till sig?
Mm, precis.
Det är ju väldigt uppenbart att vi behöver ändra vissa saker i våra liv. Men Sofie, om vi gör detta tillsammans
så kommer det att gå.
Och om du som lyssnar också vill prata med en av Vattenfalls ingenjörer, jag rekommenderar detta.
Mm.
Då går du in på vattenfall.se. Där bokar du en tid med en ingenjör. Om du träffar Lasse, hälsa gärna från oss.
Ja, och sen så ringer den här ingenjören upp då i ett videosamtal. Det är så enkelt.
Och om man vill ha övrig, liksom lite lugnande klimatinformation, då hittar man det på vattenfall.com eller i Vattenfalls sociala medier. Mm. De finns på både Instagram och YouTube.
Det är bara att söka på Vattenfall.
Tack, Vattenfall.
Vi är denna vecka sponsrade av Ellos.
Vi har ju den berömda programpunkten The F-word, alltså ja. The Female Word.
Ja.
Tillsammans med Ellos. Och jag tänkte att vi ska få ta del av en story som en av er lyssnare har skickat in.
Gärna.
Att få höra att man är bra för att vara tjej i manligt dominerande sporter såsom skidåkning och eller tyngdlyftning. Som att komplimangen alltid tonas ner och alltid ska väl ändå vi tjejer förstå att egentligen så är ju tjejer dåliga eller sämre. Och presterar du bättre än tjejer överlag så är du i alla fall bra för att vara tjej. Men gud nåde dig, du ska veta din plats och det är att du aldrig blir bra. För bra på en manlig nivå kan du inte nå som fittbärare.
Mm.
Skämt åsido, jag blir förbannad på såna kommentarer. Förstår att vissa, läs majoriteten av män, tror att det är en värmande komplimang. Men den faller platt ner i patriarkatet som talar om att kvinnor inte kan vara bra på något annat än att typ vara skön i sängen och snygg. Nej men snälla, skriker.
Ja, och det sjuka är, precis som den här personen som har skrivit detta till oss säger, det är så många män som inte förstår hur fel den komplimangen, säger jag nu med situationssäken, landar. Alltså de förstår inte att det blir liksom nedvärderande. Nej, men de tror att det är så här en värmande kommentar, att så här, shit vad cool och grym du är för att vara brud. Alltså.
När har du fått höra att du är bra för att vara tjej?
Jag har ju redan dragit liksom storyn om när det var en man som blev helt chockad över att jag och min tjejkompis hade kört vår båt ut till en ö i Karlshamns skärgård. Han sa ju nämligen, ska ni köra? Ni kan inte köra iväg utan de som har kört båten.
Oh, och vi sa, va?
Ja, vad är de? Era pojkvänner.
Det är så jävla.
Ja, det var sjukt. Men jag har ju även fått liksom höra så här, du, fan vad bra du är på att köra bil för att vara tjej.
Mm.
Vad har du liksom?
Alltså framförallt har du ju med fotboll att göra. Ja. Oj, vad du kan mycket få vara känd.
Ja, fast var det inte lite så kunde jag i alla fall uppleva när du har ju alltid varit intresserad av fotboll, men när du liksom blev ännu mer intresserad typ när vi flyttade till Stockholm och liksom hade nära till laget som du ju vurmar för så mycket, att det var att du använde det som en raggningsrepp.
Alltså, det är så många killar som har trott att, så att jag låtsas vara intresserad för typ så.
Det kan jag uppleva liksom andra tjejkompisar med, att man gör det för att man ställer sig in hos killarna.
Ja, och sen så när jag blev tillsammans med killar som också så hatar fotboll så kanske de killarna tänkte så här, vänta nu. Det kan väl inte vara så att hon faktiskt gillar fotboll.
Ja, precis.
Nej, men det har alltid blivit så här chockande. Alltså, vad ofta, du vet vad spelarna heter. Ja. Typ. Och man är så...
Och det sorgliga i allt detta tror jag är att, alltså när jag fick den kommentaren första gången om att jag var bra på att köra bil för att vara tjej, så blev jag glad.
Jag med. Att man är så, jo jag kan faktiskt detta.
Ja.
För att man liksom själv är så indoktrinerad i att känna att så, jag är faktiskt duktig på det här för att vara tjej. Ja. Det är nästan så att man själv liksom, ja men såhär, går på hela den, hela den strukturella grejen.
Ja, och som vi har pratat om tidigare, så jag tror jag bara så här, de senaste 2 åren har gjort så mycket liksom feministiska uppvaknande. Det låter så sjukt pretentiöst, men alltså det är typ ändå det jag vill kalla det, för jag känner att jag har gjort det.
Och jag måste faktiskt säga att det här är ju också Ellos väldigt, väldigt bra på att bidra till att lyfta upp frågorna kring kvinnorskap, kring att vara kvinna och kring alla kvinnors berättelser. Mm. Jag vill slå ett extra slag för Ellos initiativ Made by Women, för att varje kvinna har en historia att berätta och det är viktigt att vi lyssnar på den.
Och självklart kan ni fortfarande skicka in era erfarenheter av att liksom... Ja, men era erfarenheter av kvinnorskapet. Ni kan mejla till oss på angestpodden@ingetfilter.se eller skriva till oss på Instagram, där heter vi angestpodden. Då kan ni bara märka liksom meddelandet med DF-word.
Tack, Ellos.
Och som vi sa i slutet av förra veckans avsnitt, att vi idag skulle ha med oss en stark lysande stjärna på musikhimlen. Och det har vi ju idag.
Nämligen Myra Granberg.
Ja. Och så himla roligt att hon ju faktiskt har lite anknytning till Lilla Karlsson.
Det var sjukt tycker jag. Ja. Jag tycker det är helt otroligt.
Ja.
Myra är ju, som vi sa, liksom en artist som det känns som har fullkomligt har så här stormat in på alla topplistor. Mm. Hon har tagit Musiksverige med storm och hon skriver ju mycket om sin ångest och ja, att liksom inte må bra.
Precis, och hon släppte ju ändå relativt nyligen sitt debutalbum Andra sidan är ni klara. Och jag säger bara, jajamensan, fattas bara.
Nej men alltså Myra, vi är så redo. Ja. Våra lyssnare är redo.
Ja.
Vi rullar intervjun med Myra Granberg.
Varsågoda!
Hej Myra, varmt, varmt välkommen till Ångestpodden.
Hej, tack.
Så härligt att ha dig här.
Jättekul att vara här.
Ja. Men också för att vi ju nu innan pratade om din koppling till vår hemstad Karlshamn.
Ja,
men precis. Nej men, och det är också kul för att, eller jag blev så glad när jag fick den här frågan. Ah. Sen när det kom. Jag har ju lyssnat jättemycket på er podd. Och gjorde det redan när jag, eller strax innan jag flyttade till Karlshamn. För jag bodde där ett år.
Mm.
Men 2018 är more or less typ hela det året.
Liksom. Okay. Ja, då hade vi redan flyttat till Stockholm.
Ja, det hade vi.
Ja, men precis. Mm. Det visste jag. Att jag hörde det i podden. Och att det var liksom att jag bara så här, en dag när jag gick på stan typ och lyssnade på er podd. Och sen så bara, men herregud, de kommer ju härifrån. Alltså de är ju precis härifrån. Och att det bara så här, klickade för mig med dialekten och hela grejen. Och jag bara så här, så att jag gick hem till min sambo och bara så här, men hallå, liksom.
Fy fan vad kul.
Ja. Mind blown.
Och nu är du här.
Ja. Och nu är jag här.
Cirkeln är konstigt. Sluten.
Ja.
Fy fan vad fint.
Ja. Men du ska få berätta för de som inte vet. Vem är du?
Men vem är jag? Det är en jättekonstig fråga varje gång.
Ja, du vet.
Nej, men jag, mina yrkestitlar landar väl i någon form av artist, låtskrivare, musikproducent. Men också så här virrig, vilsen person som tycker om att driva på 17 projekt samtidigt.
Mm.
Ungefär.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, min identitet typ. Nej, men alltså, många olika saker. Jag vet inte riktigt. Så här, det är allt från ja, men så här, mitt liv lite. Alltså, jag har nästan börjat identifiera mig med ångest på ett sätt. Men också ja, men, en klump i alltså, så här, ja, någonting som påverkar många väldigt mycket. Liksom.
Mm. Men du är uppvuxen i Nybro utanför Kalmar. Mm. Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Nej, men den är väldigt fin på väldigt många sätt. Men också lite så här turbulent och knasig i en småstad. Med allt från skilda föräldrar till att mycket konstiga saker händer liksom i alla olika familjerelationer men också kompisrelationer. Mm. Och, så den, det är väl liksom lite så här upp och ner. Det känns som att den är väldigt så här indelad i olika perioder som kanske inte har värsta titeln, men det är så här ganska tydligt hur det går i perioder. Olika saker som händer typ. Men egentligen, alltså egentligen så ska jag inte klaga. Eller ni vet liksom. Jag har haft en jättefin, alltså mina föräldrar är liksom standard, stabil arbetarklass liksom.
Mm.
Vi har aldrig haft det så där med pengar eller någonting sånt. Alltså vi har alltid klarat oss väldigt bra.
Mm.
Så att, ja.
I det stora hela bra.
Liksom. I det stora hela bra. Men sen så är det ju, jag menar, det är väl alla story egentligen, att man har olika saker som påverkar på olika sätt. Liksom.
Exakt. Mm. Alltså är Nybro liksom, jämfört med typ Karlshamn, är det lika stort typ? Eller?
Nej, men jag vet typ. Nej, jag tror att Nybro är lite mindre.
Ja, men så är det
nog. Det är inte riktigt samma centrum, det är inte heller en levande, nu när jag ändå har liksom faktiskt bott i Karlshamn också, så tycker jag att det är så här en levande stad på ett annat sätt. Det händer grejer, alla är väldigt måna om typ Karlshamn, det har jag kanske inte känt riktigt i Nybro i och med att, men kanske också, eller min teori är för att Karlshamn ligger lite mer centrerad i mitten utav olika, alltså det är ju typ en timme till närmsta större stad, Kristianstad eller Karlskrona typ, och det är ju bara 20 minuter till Kalmar. Så den hamnar ju lite i skymundan där. Jag vet att det är mycket så här handel och sånt där som dött av lite. Och sånt.
Ja. Men du var mobbad i grundskolan?
Ja, alltså jag hade väl... Jag började väl med att jag liksom byter skola. Typ det är ju på lågstadiet, så det är ganska så. Kände att jag inte riktigt kom in från och med det. På något sätt, men så hade väl kompisar så. Sen så är det väl främst i högstadiet som när man så blir merchad in i nya klasser. Och varav jag hamnar i en klass med, alltså jag tror att vi är typ 6 tjejer utav vadå 25 elever.
Gud.
Alltså det är jättemycket pojkar och de är ganska buffliga och ni vet, de är så här 13-14 och skitjobbiga. Alltså så. Varav några hade liksom lite mer luft än andra. Och jag tror i grund och botten, det är så jävla hemskt, för att det är alltid så här, nej men killarna är taskiga mot dig för att de är kär i dig. Och grejen är att jag tror att det var så. Jag tror att den killen som var jobbigast mot mig, han var egentligen kär i mig först. Han var intresserad. Och jag var inte intresserad av honom. Och då visste inte han vad han skulle göra med det.
Nej.
Och sen så bara spårade det ur liksom.
Men hur kunde den mobbningen te sig?
Det tog sig på många sätt. Alltså det började väl i att de, i och med att killarna liksom, de som valde ut mig lite som hackkyckling, och det var liksom alla möjliga saker, att de, menar, alltså det gick från att de, du vet, så smulade ner suddgummi och kastade i mitt hår, till att de så här, det här är din plats i klassrummet, men här får inte du sitta nu, jag ska sitta här. Du vet, att de bara så här fasade ut den. Till att det blev så här, jag vet någon gång så typ, de alla spelade hockey, så de hade en massa hockeytejp.
Och så tejpade de. Man är livrädd för.
Och de var väldigt buffliga, och det var mycket så här, alltså det man idag skulle kalla för sexuella trakasserier. Alltså det var ju så få tjejer, så att det var mycket så här tafs och mycket händer överallt, och de kunde så här slå till dem med knytnäven typ på axeln så här, för att de tyckte att det var kul. De ville väl ha någon form av intimitet typ, men liksom så här slogs istället. Så jag vet att vi alla tjejer gick hem med blåmärken under en stor del utav liksom skolgången typ, för att de skulle hålla på så. Men så blev det typ lite värre mot mig, där de, ja men så, som sagt, hockeytypen, de typade mina ben. Alltså de typ höll fast mig, och det här var ju ish kul, och man typ skrattade lite under tiden, men det var ju inte så kul.
Nej.
Alltså, så de tejpade ihop mina ben, och sen så ringde klockan typ så här, så att, sen satte jag där. Alltså så här, mina, och jag bara så här, hur ska jag få bort den här
tejpen? Nej men usch, ja.
Massa sådana grejer. Och så går det så långt att en dag så kommer just den här specifika snubben och ger mig en riktig sån hockeytackling, för att han liksom, ja men ska väl han vill liksom få någon interaktion typ. Och tacklar mig så hårt så att jag liksom hamnar helt snett med huvudet eller så här. Han tacklar in mig i ett skåp typ. Så att jag får någon så här akut nackspärr och blir så här typ, blir ju helt groggy efteråt och vet att jag typ så här kräks och får åka in till akuten för att så här, hela kroppen är så här. Så vi går med nackkrage i typ 3 veckor efter det.
Men vad fan gjorde han då?
Alltså... Ja. Nej men han fattar ju inte det. Alltså sen då blev det ju, men det var ju liksom kanske den gången där det verkligen blev konsekvenser, för då hade det börjat bli så grovt.
Ja.
Så att jag menar, att jag blir skadad på det sättet gjorde ju att det kopplades in både föräldrar och lärare på ett annat sätt.
Ja, då måste de vuxna
agera. Jo, men då måste de.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Och det var egentligen då jag liksom började berätta för typ vår mentor eller vad man säger, klassföreståndare, att så här, men det här funkar inte. Jag börjar må jättedåligt liksom. Och då vet jag att han försöker ha snack med dem, men det blir ju oftast, det skapar ju också någon form av våg där de nästan blir värre.
Ja, precis.
Så att de höll på massa. Nej, men de var, men och sen så mycket med ord och mycket så här, var alltid på mig, hackade alltid på mig vad jag nu än sa. De bara, men du behöver, alltså du vet, så här, såna här skitsaker, vilket i sin tur ledde till att typ tjejerna också tog lite avstånd.
Ja.
Så det liksom blev ju både utfrysning och det där. Som, ja, man får väl kalla det för alltså mobbning.
Ja, verkligen.
När det blir så under så pass lång tid och händer så många gånger mot just mig specifikt. Så det är väl det man klassar som mobbning.
Ja, vadå? De gjorde ju skolan till en otrygg plats för dig.
Ja.
Du kunde inte slappna av.
Nej.
Men jag tänker mycket, alltså ni vet som du var inne på nu också, just kring så här sexuella trakasserier och sådana saker. Alltså tänk vad mycket man var med om i den åldern som klassas som sexuella trakasserier, men som man där och då har fnissat bort eller liksom varit så här, oj, nej men såg någon detta? Nej, det gjorde ingen, så nu låtsas jag att detta inte hände. Alltså, och man bara, men gud,
och fick nästan trott att så här, varför blir jag liksom nervös och varför känns det inte bra? Jag borde typ bli smickrad av detta, för det är väl det man ska
fast
bli.
Fast också blivit smickrad.
Ja.
Att såhär, åh gud, vilken tur att någon tafsar på mig. Då är jag ändå liksom,
gud ja.
Alltså det är så jävla skev.
Nej men alltså det är så skev på så många sätt.
Ja.
Och liksom, ja, men händer överallt och liksom såhär, blir väldigt, alltså verkligen på alla intima delar. Men också typ såhär psykiska sexuella trakasserier, att de såhär bara, varför har inte du lika stora bröst som alla andra har? Eller såhär, varför ser det ut på det här sättet och lalala, liksom så här, kommentera inför alla. Hade det där varit på en, liksom en arbetsplats, då hade ju den människan bara åkt ut genom fönstret. Alltså, men där och då så tyckte man att det inte var så jävla, du vet, det är bara, det är så killar är.
Ja, precis.
Och det är alltid förklarades det så.
Ja. Gud, jag tror alla tjejer har fått den här bara, nej men han är kär i dig.
Exakt.
Eller så han är så.
Ja.
Om man bara, då, han kan inte vara så.
Nej, men alltså det där funkar inte. Vad ska han ta vägen i livet? Ja, men han måste sluta.
Men nu, du sa ju det nu också, och vi vet att du har haft liksom mycket ångest genom livet. Men var det här liksom i högstadiet, var det din första kontakt med ångest eller började det tidigare?
Men jag tror att jag har alltid haft olika, jag har aldrig haft liksom så här panikångest eller sådana, utan jag har alltid haft en ganska så här ihärdig liksom, som bara sitter där hela tiden. Och jag tror att det kanske, det börjar väl mer och mer från egentligen att jag, ja men ni vet så här, föräldrarnas skilsmässa, då är jag typ 6 år gammal. Alltså så, de har ju väl gjort sitt bästa såklart, men de liksom bråkade väldigt mycket. Alltså jag tror mina, jag kan nog ändå säga att mina föräldrar hatar varandra. Alltså så här, de har aldrig, det blev inget bra liksom. Nej. Så att någonstans där skapas ju en otrygghet och att man känner sig liksom, men då flyttade vi, då fick jag byta skola och då fick man göra massa sådana saker. Så att det började väl gro redan där, även om inte jag, alltså man var så liten så jag vet inte om det är ångest eller vad det var.
Nej, precis, liksom,
så. Men jag tror absolut, eller det som händer är ju att jag har en, min liksom styvmamma, eller min pappas nya fru som jag hade kommit väldigt nära. De träffas väl när jag är typ 7-8 typ. Det är jättetragiskt där. Men alltså hon går bort. All of a sudden. Alltså hon verkligen trillar ihop.
Oh, fy.
Hjärtat stannar på väg till jobbet. Och då är jag 12. Och från och med det så är det ju otroligt skakigt. Och då 12. Och sen så börjar ju då högstadiet. Så det var liksom. Och så börjar de där grejerna hända där. Typ, och att det var kanske inte den lugnaste situationen hemma hos min mamma heller, när man bodde så varannan vecka typ. Så det är väl någonstans där som det börjar ligga väldigt tungt i bröstet liksom. Och att det bara, ja, det släpper aldrig, det liksom alltid sitter där. Och sen så, men det är ju alla möjliga olika saker som händer i liksom hormoner och
ja, alltså. Ja. Och så att då liksom redan gå in i liksom så tonåren, puberteten, allt det, med liksom någonting som är så stort och sorgligt och liksom en sorg.
Ja. Ja, men det blir ju liksom kaos, verkligen. Så från och med det så har jag alltså, när jag tänker tillbaka, om jag ska vara ärlig, jag måste ju ha varit jättedeprimerad i början där. Varför jag också tror att med vissa utav mina liksom, de kompisarna jag hade, alltså man pallar inte riktigt vara, när man är så liten, när det ska vara fokus på killar och att man köper första stringtrosan.
Ja,
medan jag är liksom helt förstörd och ledsen hela tiden. Alltså, ni vet, så här, det är svårt kanske att vara med som kompis där typ. Så att allt det här bara byggs ju upp. Det är liksom som massa olika scener. Så att det är egentligen kanske från, ja, men 12-årsåldern som det verkligen så här kickar igång typ.
Men när kom du i kontakt med musiken?
Men jag hade väl alltid haft någon form av intresse och liksom från typ så här musiklektioner, och att jag någon gång i, men kanske mellanstadiet, kommer på att jag är bra på att sjunga, att det är någon som säger bara, men du är bra på det här, eller så att du är duktig på det här sättet och så. Men jag vet att redan från när jag var liten så höll jag på med olika texter. Jag hade alltid, det kan jag tänka mig att det är många som hade så här, men jag gjorde som egna konserter.
Ja, det gjorde jag med.
Min stackars familj. Det är så här, efter jobb och skola så bara så här, nu ska ni sitta i soffan. Ja, och så dukar man fram lite såna här skorpor. Typ, så här. Och bara, nu är det konsert. Och så kunde jag hitta på olika titlar i mitt huvud. Jag bara, vilken låt vill ni ha? Det fanns inga låtar. Men alltså, jag bara så här, den här låten eller den här låten. Och så fick de säga en. Och sen så liksom improviserade jag utifrån det. Så det fanns ju någonting ganska, alltså det fanns ju tidigt så, men jag ska säga att det är väl först när jag är runt, men där 12-13, där jag lär mig spela gitarr lite grann, får låna en gitarr, och då jag liksom, men, ja, börjar skriva någon form av låtgrej, säkert för att det var mycket så här ventilera och mycket som jag försökte, behövde få ur mig, men som var svårt att liksom så, och då var ju musiken enkel att liksom ta till sig. Och sen så börjar jag också hamna i lite såna musiksammanhang. Det är allt från att jag liksom är med i en jäkla punkband. Det är väldigt spännande vad som händer där. Men sen är det liksom framåt gymnasiet som jag börjar egentligen på typ så här handel- och turismlinjen och mår liksom piss där. Och bara så här, jag hatar det här. Jag vill inte lära mig en jävla PLU-kod liksom. Och så att jag typ hoppar av gymnasiet, eller så här, jag går aldrig till skolan, och bestämmer mig då istället för att jag vill söka till ett musikgymnasium som ligger i Torsås. Så det är liksom på den vägen. Jag tror egentligen från att jag börjar på det här musikgymnasiet sen då 2011, det är liksom då det kanske börjar bli mer, ja, men musik är min identitet, grejen liksom.
Men gick det ändå ganska fort till att musiken liksom fick en stor betydelse för dig? Alltså du var inne på det att så här, du skrev ändå för att liksom ventilera.
Ja, nej, men precis, den, alltså den tog ju, det den fäste lite, ju sig någonting där jag kände att det var skönt. Men också för att, men jag kanske hade lite svårt att veta vem jag var. Eller så här, vem, ni vet, så här, jag var inte speciellt bra på fotboll, även om jag spelade fotboll väldigt länge. Och liksom så här, var väl inte, jag var ju inte den populära ungen som liksom, du vet, så här. Så att jag letade väl efter någonting som skulle vara min grej. Och då bara föll sig det i det typ. Och sen så, ju mer jag insåg att så här, men det här är kanske någonting jag typ kanske är bra på, eller jag vet inte, så liksom tog jag väl mig an det mer och mer hela tiden.
Men sökte du någonsin någon hjälp, alltså då när du mådde som sämst och liksom med mobbningen och allting?
Jo, men alltså jag har ju gått, jag vet inte hur många gånger, hos BUP och liknande. Jag har också, nej, men alltså det är så många, och kuratorer, och det är liksom så här, alltså det är, jag vet inte hur många omgångar, men de släpper ju alltid personerna ganska snabbt ändå. Så att, och grejen var att jag, eftersom att det någonstans, jag blev identifierad som så här, en problematisk, alltså inte att jag var störig eller bråkig, men jag bara kände att typ alla mina kompisar, ja men de skulle iväg till sjön och bada. Nej men jag kan, eller så här, Myra kan inte, för Myra ska till BUP. Alltså det är, inte så här, det är inte så jäkla kul då.
Nej.
Så att jag vet att jag liksom började, jag sket i att gå dit många gånger och sådär. Så då, då faller man ju lite mellan stolarna på något vis. Sen när jag är sådär, men jag vet där, när jag börjar på den här handeln och turism i Nybro, så är jag väldigt deprimerad typ, och väldigt så här, trött på skolan, trött på allting typ. Varav jag söker mig självmant till kuratorn på den gymnasieskolan. Men då är hon typ så här, jag hinner typ snacka i 20 minuter och hon bara, du har så mycket problem så att jag orkar inte ens. Så här, hon bara, jag ringer någon, eller så här, ringer BUP typ.
Ja.
Så då skulle jag börja göra det, men då blir det liksom en grej i sig, för då var jag tvungen att åka in till Kalmar där och fick ju liksom så här hoppa över vissa delar av skoldagen för att hinna in dit. Alltså,
det blir sånt jävla projekt.
Liksom. Det blir sånt projekt typ. Och när man, alltså, jag tror vi alla som har ångest eller har mått liksom så där riktigt dåligt ibland, det är så otroligt svårt att söka hjälp och känna att man orkar ta hjälp.
Exakt.
Det är nästan det som blir det knasigaste. Alltså, jag hade ju nästan behövt någon som, alltså så här, i en perfekt värld så behövs det ju att den här BUP-kuratorn eller vad, man, vad de är för någonting, psykolog, alltså de, så här, de ska ju åka hem till en.
Ja, precis.
Så, och bara så här, knacka på dörren och bara så här, du vill ta en kaffe eller så här, te nu. Och
de ska åka runt i en bil och så ska de bara komma hem.
Fattar den drömmen.
Ja. Tänk om det hade varit så. Att det bara var jätteenkelt att få den kontakten.
Ja.
Det hade ju blivit en, eller som idag är det ju lättare att liksom få kontakt med någon över telefonen om man kan prata i FaceTime eller någon form av sån grej, men det fanns ju inte då. Så det var alltid ett sånt projekt att liksom åka in, lösa det, vara där. Och så, sen så är det ju ofta så här, för att ja, man kan må dåligt, men sen så mår man ju också lite bättre. Det liksom går ju upp och ner, och de, ja, min erfarenhet är att de släpper en jävligt fort.
Så fort det börjar bli
när du mår bättre. Lite bättre. Så. Och jag vet att just den BUP-perioden, det var ju att jag typ, jag tror att jag blev tillsammans med någon kille och började vara lite gladare. Och han bara, ah, men nu ser jag att du mår bättre, så jag tycker att det här är vårt sista samtal. Och sen så var det klart.
Men när du liksom började på musikgymnasiet, Stage for You, hade du liksom känslan då av att så här, fan, jag ska jobba med musiken. Det här är liksom, this is it. Det finns inget annat. Eller liksom...
Nej, men jag, det började väl gro där. Alltså så här, och hela den drömmen. Jag vet att vi gör någon så här, första konserten man gör. Och att jag bara känner så här, men gud, det är ju här jag hör hemma. Typ att det var väldigt, ja, men det var liksom mäktig känsla. Att jag kände att så här, men jag vill göra såna här grejer. Typ. Sen så... Jag visst, man vet kanske inte där och då, det var ingen som berättade det kanske heller, vad man kan göra inom musik. Alltså så här, just den skolan var ju mycket så här ensemblar och vi liksom, ja, det är väl så de flesta musikskolor funkar typ på det sättet. Så ja, alltså det var kul med musik, men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra av det.
Nej.
Även om jag började skriva egna låtar och försökte med olika grejer och sådär liksom, men det, ja. Det är svårt att veta det. Jag tror att det är först, ja, men i slutet av gymnasiet när jag liksom inser att aha, man kan plugga vidare. Man kan läsa någon så här yrkeshögskola eller någonting som är mer inriktat på musik. Som det blev tydligare vad man hade för möjligheter. Typ.
Ja, för visst gjorde du det? Du pluggade vidare sen efter Stage for You.
Precis. Ja. Jag flyttade ut till Stockholm för att jag ville bort ifrån allt. Så det gör jag ju typ bara någon månad efter jag tar studenten. Utan att egentligen ha... Jag får typ ett vikariat på någon skola och så börjar heltid. Alltså du vet att man bara wow. men precis. Och sen så söker jag in till Musikmakarna i Örnsköldsvik. Och lyckas på något sätt komma in där. Och det var väl då egentligen som det klickades. Jaha, vadå låtskriveri? Eller liksom så här, vad är en topliner? Alltså det är så här, text och melodi. Men du kan jobba som att vara bara med text och melodi. Eller du vet så här, det är bara så här, de pratade ju om saker som man inte fattade typ alls.
Mm.
Och jag hade inget, jag bara, ja, jag vet typ att det finns någonting som heter skivbolag,
mm,
men vad är ett musikförlag? Eller liksom, ja, det är olika saker, alltså så, det fanns så himla mycket saker.
Det är en hel värld.
Ja, det är det.
Alltså. En hel värld. Ja. Och vi börjar med så här, man kan skriva reklammusik och man kan leva på det och typ få pengar. Alltså du vet, så här, det var bara mind blown.
Ja.
Så det är kanske då det blir riktigt seriöst.
Ja, liksom.
Även om jag var väldigt driven och höll på med massa olika projekt även under skolan och sådana saker.
Mm. Mm.
Men det är ju egentligen nu typ det senaste året som du verkligen har breakat.
Ja, jo, men det får man verkligen säga. Det är väl egentligen från och med, eller det är ju faktiskt i Karlshamn som jag skriver en låt. För jag flyttade ner till Karlshamn efter Musikmakarna.
Mm.
För att jag är bara så här, jag är så less på allt. Jag bara hatar allt och känner mig väldigt lost istället. För nu fanns det så himla mycket möjligheter. Så här, vad ska man ta vägen? Typ? Och hur hittar jag rätt? Så jag och min pojkvän flyttar ner dit för att min pappa bor där. Och jag håller på med massa olika grejer men hittar inte riktigt my thing. Så det slutar med att jag bara randomly en dag sätter mig och skriver en låt på svenska. Och det resulterar i Tills mitt hjärta går under, som jag släpper själv och som jag liksom inte har någon tanke på. Alltså jag gör ju allting själv, jag bara kastar ut den så.
Så då har du inget skivbolag?
Nej, ingenting liksom. Verkligen ingenting. Utan,
eller så här, var det 2019 den kom?
2018.
Den kom 2018. Gud,
Ja, men jag släpper den. Då har vi ju bott i Karlshamn några månader. Så jag släpper den. Jag vet att det är 15 augusti 2018. Så har jag slängt ut den. Bara sådär. Och sen så händer det egentligen ingenting med den. Förrän som några månader. Då börjar den ticka på. Och sen året efter så har den nått typ så här 3 miljoner streams. Helt på egen hand. Och det är då jag typ kommer i kontakt, eller liksom det är en head of A&R på Sony Music som hojtar och bara såhär, du, jag har hört den här låten, kan du ringa mig?
Men fan, har du någon aning om hur den spred sig? Alltså
jag hade olika teorier om att det var, eller såhär, för att då under gymnasiet hade jag haft ett band typ, som hette Punkbanken,
vilket jag har hört om detta.
Flummig. Väldigt såhär plojig grej. Men vi hade skrivit en låt, jag och den andra snubben som var med i det, en låt som heter Älska mig, som vi typ släpper 2012 eller något sånt där. Alltså den kastade vi också bara ut. Och där 2018, då hade den ändå så streamats typ så 8 miljoner gånger någonting. Helt på egen hand, alltså så.
Mm.
Och den ligger under en artistprofil som heter Myra Granberg. Alltså jag hade släppt den under mitt eget namn. Men det var det enda som var släppt under det namnet. Så, så det som jag var liksom nyfiken och typ liksom kolla lite läget i, vad kan jag skriva en likadan låt? Kan jag göra det där en gång till? Kan jag hitta samma målgrupp som ändå så här svävar i, för just den här Älska mig-låten hade aldrig haft några lister utav Spotify, utan den liksom levde på någon form utav så här, men det som Spotify, de har en egen så här radio funktion där de bara slumpar fram låtar. Och det var där den hade liksom någon form av liv. Så det var att folk liksom bara, de hittar den för att den föreslås när de liksom, den kommer upp som nästa låt fast de inte har satt på den själva. Så det var liksom det jag var lite ute efter, bara så här, kan jag göra det här en gång till? Kan jag liksom lösa det här på något sätt? Och det funkar.
Så jävla gött.
Alltså det är så jävla häftigt. Alltså jag dör för sånt här. Och jag minns ju också, alltså jag minns ju när den här låten kom. Alltså för mig, alltså jag vet inte varför jag tänker 2019. Alltså,
jo, men det är ju då det börjar bli någonting.
Det är då den liksom börjar bli jätte, alltså, jo, men för jag såg nu, den har typ så 37 miljoner. Alltså,
ja, jag vet, det är så helt sinnessjukt. Men det är för att jag licensierar den här till Sony Music efter att vi har fått kontakt.
Ah, ja.
Och det är deras push som får den att bli så otroligt liksom stor i Strömsund på det sättet. Alltså den hade ju kommit långt på egen hand, men det krävs ju oftast lite muskler, varav de klev in. Och det var ju hösten 2019. Men det är ju kanske först när jag sen på hösten 2020 släpper en låt som heter Håll käften och försvinn.
Ja.
Som det liksom börjar hända ännu mer grejer. Ja. Liksom. Och sen så... Ja, men då finns det mer liksom ett artistprojekt och en plan och allt det här. Liksom. Mm.
Men hur kändes det att få liksom det här från Sony Music? Alltså att någon hör av sig och bara säger hej, kan du ringa? Alltså...
Mm. Nej, men det är ju galet för att alltså, från musik, alltså, det var ju det man jagade från skolan också. Det var ju det alla jagade.
Mm.
Så det var väl jättelustigt. Liksom. Mm. Också så här så jävla... classic, jag vet inte, någon så här Hollywoodfilm typ, ja! Där någon bara så här hojtar typ och bara så här, hej, kan du ringa mig? Och jag bara, om du bara visste vad jag har gjort för att försöka få tag
om jag kan ringa.
Liksom. Jag bara, när ses vi?
Ja. Men visst är det så att du både skriver och producerar själv? Mm. Varför har det blivit så?
Nej, men alltså det är ju ett sätt att liksom uttrycka sig fullt ut. Det är klart att skriva en låt är ett sätt, men producerandet, alltså någonstans måste du ha det där bakom också, liksom det instrumentala. Och ja, alltså det är bara en sån frihet att bara kasta sig in i det. Så att jag började väl ganska tidigt egentligen redan på musik, eller egentligen redan på gymnasiet och försökte producera, men blev oftast ganska så här, men lite nerputtad ifrån den rollen. Det var alltid någon som kunde göra det bättre.
Mm.
Och när man är helt grön så tänker man att ja, gud vad skönt, då behöver inte jag göra det.
Aha. Ja, precis.
Men sen så har jag väl känt mer och mer under alla år att nej, men jag behöver typ göra det här, för jag är så jävla less på att kompromissa med folk som hatar mina referenser som jag drar upp. Jag bara, jag vill låta lite som Melale till exempel, och så jobbade jag ett tag med en ganska lång tid med en producent som bara så hatade Lale. Och jag bara, ja okej, då låter det inte som Lale, men jag vill ju det.
Ja.
Så att sen när jag tog det beslutet och så här började knuffa ner alla andra ifrån min pall typ, då blev det ju enklare.
Ja.
Och liksom, ja, men man behöver ha lite kontroll också, så här, speciellt om man har visioner.
Ja, precis.
Tro lite på sig själv blev väldigt viktigt för mig. Det skapade också, bidrog så mycket till typ min självkänsla.
Ja,
att jag bara, men jag, eftersom att jag kan det här, då är jag ju värd någon. Eller ni vet liksom, hela det. Och att jag typ började skita fullständigt i att det var någon annan som kunde göra det bättre.
Ja.
För det är inte det handlar om. Det kommer alltid vara någon som kan utklassa dig på någonting.
Precis. Men det är så här, det är bara att tugga i sig, så kommer det alltid vara. Men så länge jag tycker att så här, men jag går upp och gör någonting som jag är jävligt stolt över, det är ju, alltså i slutet av dagen är fan det enda viktiga på något sätt.
Ja, men det blir ju det. Och att man liksom får äga sin story, hela sin grej själv på något vis, och känna att men det här bottnar i mig. Behöver inte, för att jag efter jag flyttade tillbaka från Karlshamn då, det är ju typ alldeles i slutet av 2018. Då hade vi hade kanske hunnit bo där i 10 månader och sådär. Och så började jag ju jobba med olika grejer, och jag liksom känner att det blir väldigt så här, ja, men nerputtad ifrån kanske vad jag vill göra, men jag var ändå så här, man är väldigt taggad på att bara få göra någonting.
Ja, och så ska man vara tacksam för att någon har ringt.
Exakt. Nej, men alltså så här, att det är någon som vill någonting. Det här var liksom innan Sony Music grejen utan det är ju typ så här året mellan från att jag släpper tills mitt hjärta går under och sen så.
Ja.
Och jag höll på att jobba massa liksom så. Men började bli jättedeprimerad igen. Och liksom orkade. Det är typ den absolut djupaste depressionen jag haft. Där jag inte liksom, jag kunde inte gå upp ur sängen. Mm. Alltså det gick typ inte. Och jag kände mig alltid så himla skyldig mot alla andra. Att så här, jag måste stiga upp för någon annans skull. Istället för min egen skull. Och det slutade ju bara i totalt kaos. Alltså det blev ju verkligen inte bra. Och började gå psykologer och äta antidepressiva och hela den biten. Så här. Men sen när jag liksom började ta mig upp lite igen och började resa mig upp, så är det just att jag hittar motivationen i att så här, men jag vill bara göra någonting själv.
Mm.
Jag vill bara göra någonting för min skull.
Mm.
Skriva en låt som jag tycker om, typ.
Mm.
Och det är bland annat den här Är du min nu som sen släpps. Så att, alltså, hade inte jag hunnit skriva de där låtarna, då tror jag inte det hade blivit samma grej med just Sony Music och skivbolagsdealen.
Nej.
För då hade det inte funnits något mer material.
Mm.
Så den timingen är också så här helt sjuk.
Mm.
För jag tror inte de hade kanske signat mig på det sättet som det blev om inte jag hade haft någon annan musik också.
Mm. Nej, precis. Ja.
Mm.
Men vi läste någonstans att du liksom har beskrivit musikbranschen som väldigt fördomsfull, alltså kanske framförallt mot kvinnor, som det ju alltid är vad vi än är liksom. Men på vilket sätt har du märkt av det?
Men alltså på otroligt många sätt såklart. Alltså det, vi har ju på något sätt, alltså hela samhället är uppbyggt på att vi har satt in olika kön i olika roller liksom. Mm. Och så blir det ju även här, och jag väl, det är väl många som säger bara, men proddar du verkligen på riktigt liksom? Och jag bara, jo men jag gör det. Och så kommer liksom frågan igen typ bara några minuter efter, och bara, jo men alltså gör du verkligen det? Och man bara säger, ja, jo men jag gör det liksom, så här, snälla tro på mig. De bara, vad fan är du lall eller så här, jag bara, nej men jag är jag, eller liksom så här,
så finns bara en kvinna som ska,
det finns bara en kvinna som kan det här hela världen typ. Nej men att det blir väldigt så, och då kan de dessutom börja gå in på så här, jaha men vad lever du i för relation, och jag bara, vad har det med saken att göra typ, och de bara säger nej men vad? Och jag bara, jo men jag har en pojkvän, och de bara, okej men han proddar han eller,
nej men
så här. Och jag bara, jo, han är musikproducent. Men de bara, men då är det han som gör dina grejer. Och jag bara, nej, det är inte det. Liksom, vad, hur?
Det är så jävla sjukt.
Massa sådana grejer.
Som när vi alltid får fråga, vadå, jobbar ni med podden på heltid?
Ja.
Vi bara, skulle ni fråga Filip och Fredrik det eller?
Mm. Nej, men alltså, eller hur?
Skulle jag aldrig göra.
Ja.
Men, va? Alltså ni lever på, eller?
Ja.
Alltså det är så här.
Ja, det blir helt så.
Men nu har du ju precis släppt ett nytt album, Andra sidan är klara, som är för övrigt är så
Alltså jag älskar det.
Alltså, men hur skulle du beskriva albumet?
Men det är ju väldigt alltså personligt. Det är väl det som också är fint när jag var så här, jag får göra allting själv liksom, eller så mycket jag vill, jag får bjuda in folk också, vilket jag har gjort. Men jag har kontroll över det, och jag får skriva vad jag känner och det jag vill prata om och såna grejer. Så det blir väldigt personligt, intimt. Det finns väldigt mycket olika liksom känslor i allting.
Mm.
Framförallt så, jag vet inte, jag är ju väldigt stolt över det som är. Typ, att jag har liksom lyckats få fram det som är. Men ja. Det betyder väldigt mycket liksom, hela albumgrejen och hela projektet i sig såklart.
Men vi läste också, du har nu i vuxen ålder beskrivit din ångest som liksom, och du var inne på det också, som en följeslagare.
Alltså hur
har du accepterat den? För det känns ändå som att du på något sätt har gjort det.
Ja, men precis, och vet ni, det här är väldigt kul, för att nu efter att albumet är släppt så kommer de här musikrecensenterna och så kommer de och så skriver de och tar ingen hänsyn till vem som är bakom, utan de liksom recenserar ju musiken. Och jag fick en sån fantastiskt rolig kommentar, eller du vet, jag blir både arg och skrattar åt det, för de tyckte att jag romantiserade psykisk ohälsa.
Vem skrev detta, eller var skrevs detta?
Det här skrevs i Aftonbladet. Och jag tyckte att det var väldigt intressant, för att den här recensenten skrev liksom att hon tyckte, jag menar, att det liksom, det var ytligt, för att jag liksom pratar om ångest på typ i en liksom en positiv, hoppfull grej, eller ni vet att jag omfamnar ångesten på ett annat sätt. Och att det är någon rad i en låt som heter Tacka dig själv som är så här, dagar du mår dåligt, bara var din egen kompis. Precis, och jag tycker att den raden är så
jävla
fin. Det är det man behöver, men det var tydligen ytligt anonymt att skriva så.
Okej.
Fick jag som en liten käftsmäll så där. Och jag tyckte att det var så spännande, för att jag tror att, alltså, ångest är så himla ändå så här, vi pratar om det så mycket idag. Mm. Det är inte konstigt om någon har psykisk ohälsa eller liksom så här, mår dåligt. Och jag känner att så här, det är dags att vi måste få prata om ångest på ett sätt som inte bara är... Ja, men ni vet, att man inte alltid är mår så där pissat.
Nej, att ta sig upp.
Alltså, så här, för att någonstans så lever man med den varje dag.
Ja.
Det är en följeslagare i ens vardag. Mm. Och även om jag lider utan mycket ångest så lever jag ju samtidigt.
Ja, precis.
Det är inte bara det här att inte kunna resa sig från sängen.
Nej, men det är inte bara botten.
Nej.
Utan det finns så många lager där emellan.
Ja,
och liksom sättet som jag har försökt att leva med det är ju att ja, men jag har liksom omfamnat det och känner att så här, okej, du får väl hänga med då som något så här fluffigt monster som bara så här alltid står bakom en liksom.
Mm.
Men att jag måste leva ändå. Jag, det här kan liksom inte stanna. Också för att jag har insett att det finns typ inget jävla botemedel.
Nej.
Alltså så här, det finns ingenting som löser.
Nej, exakt. Och lättnaden i det. Att inte så här hela tiden jaga. Ja, men vänta, om jag äter så här istället. Eller om jag ser till att sova exakt så här mycket varje natt. Alltså det gör ju fan en ännu mer stressad.
Ja, men då blir man ännu mer stressad.
Exakt.
Också så här, jag vill inte känna mig begränsad och inte kunna få göra saker i mitt liv bara för att jag har det där med mig.
Nej.
Och liksom så här, det här, alltså ångest är inte någon jävla förkylning som över.
Nej.
Den går aldrig över, mest troligt. Det är ju samma sak som att på samma sätt som folk jagar någon form av lycka inom situationstecken.
Mm.
Det finns inget som heter en dag blir jag lycklig.
Nej.
Utan det är så här, du lever här och nu.
Mm.
Ångesten är med dig. Du kan må bra i ångesten också. Det finns bra och dåliga dagar.
Mm.
De omlappar varandra. Liksom så här, varannan dag är en livskris. Men varannan dag så mår man bra.
Mm.
Och det liksom håller på det sättet. Och jag tyckte att det var väldigt spännande då när den här kommentaren kom att säga jag romantiserar ångest. Och först så blev jag som sagt lite förbannad för att jag tyckte att men vad fan, vad romantiserar? Jag säger inte att någon ska ha ångest.
Nej.
Det är inte, jag uppmanar väl inte någon till att ha ångest.
Nej, och önskar ingen att ha ångest.
Önskar inte någon. Alltså, det är inte som att jag liksom här tar droger. Alltså,
nej, exakt.
Det finns en så här konstig grej i det. Men sen så insåg jag att nej, ja, okej, jag kan romantisera ångest om man vill kalla det på det sättet. För jag romantiserar att man kan leva med sin ångest.
Exakt.
Och ändå existera.
Ja, precis. Det blir ju hela den här diskussionen kring liksom vem får prata om ångest och psykisk ohälsa. Alltså som det blev liksom kring hela det här Meghan och Prince Harry när hon då hade pratat om sina självmordstankar och Lena Melin påstod att så här, fast hon kan inte ha haft självmordstankar för hon åker faktiskt runt i lyxiga bilar och lever hur flådigt som helst. Man bara, men så hon får inte då nämna att hon har haft självmordstankar för att då blir det jätteskamligt. Eller,
ja, men precis.
Alltså, vem får då prata om ångest?
Vem får prata? Och liksom, det som jag tycker blir så skevt att man stjäl ju inte någon annan story för att man berättar sin egen.
Exakt.
Precis. Och också så här, vem är liksom i så fall berättad? Och hur
var har man den gränsen?
Precis,
då?
Vad behöver jag ha varit igenom för att jag ska få prata om det?
Ja.
Det är så jävla sjukt. Ja. Om du, alltså så här, så eller vill så här, vi väl aldrig hur, att det ska vara.
Hur
liksom.
Oprivilegierad får jag vara för att prata om ångest och psykisk ohälsa?
Ja, exakt.
Ja, det är lite. Det är intressant.
Ja, det är väldigt intressant.
Ja.
Men det får mig också känna att säga, gud, vad vi ska prata mer.
Alltså, ja, exakt.
Ännu mer ska jag dansa in med min ångest. Ja. Eller liksom så här...
Om
den här recensenten inte fattar, då tänker jag liksom göra det till min uppgift att hon ska fatta.
Ja, precis.
Ja. Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Men livet. Alltså saker man funderar på. Saker som man har omkring sig. Det är inte alltid mina dilemman, utan det kan ju vara någon annans också. Det finns väldigt mycket och... Hela livet, alltså så här, det är ju inte svartvitt.
Nej.
Så det finns så himla mycket omkring. Så att, ja, jag tar väl mycket ifrån det. Alla olika tankar. Jag kan tänka mig att de tankarna kommer ju växa med mig ju äldre man blir. Ni vet liksom, som nu på albumet hade jag någon låt som handlar om hur man vet om man vill bli gammal tillsammans med någon. Alltså hur vill man, alltså ska man leva hela sitt liv med någon? Det känns ju helt så här sinnessjukt i dagens värld typ. Men det är ju säkert en tanke som kommer utveckla sig till exempel och bli en annan form av låt som landar i någon annan insikt om några år till exempel. Så att det är liksom, ja, inspirationen liksom växer vidare vad det är man vill prata om. Och, men som det här, liksom, det börjar med Lose My Mind som handlar om att jag ska omfamna min ångest. Men nästa låt kanske handlar om så här, ja, men vet ni, man kan ha ångest och må bra ändå.
Ja, exakt.
Liksom hur man lever med hela
skiten.
Hela skiten.
Tusen tack för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, tack.
Vi är denna veckan sponsrade av Mendly.
Ja, appen som gör det möjligt att gå i terapi via chatt direkt i telefonen.
Jag skulle faktiskt vilja påminna om att de flesta som upplever att de är i behov av något form av stöd för att må bättre kan använda sig av Mendly.
Ja, det som gör det så bra med Mendly är ju att det inte är några väntetider eller att du behöver liksom boka in en tid, utan när du har laddat ner appen, vilket du gör på App Store eller Google Play, så får du först skriva lite med en chattrobot och sen så när du väl har fått igång chatten med en terapeut så är ju chatten igång hela tiden, så du skriver när du vill, får svar 3-5 gånger i veckan, och detta gör alltså att det inte är någon väntetid.
Via chattterapi så kan man få hjälp med många problem, men jag tänker att vi kan ta några exempel. Nedstämdhet, oro, stress eller sömnproblem till exempel.
Och det behöver ju heller inte vara så att du skriver ett meddelande och sen behöver du sitta och vänta på att du ska få svar, utan händer det då en situation eller kommer du på något mer som du vill tillägga i chatten, då skriver du bara igen liksom. Så du skriver så mycket som du känner att du behöver.
Ja, viktigt att komma ihåg är att du måste vara över 18 år för att använda Mendly.
Och du loggar in med mobil BankID, så det behöver du också ha. De har 17 000 hjälpta användare, över 100 stycken legitimerade psykologer eller psykoterapeuter och 92% nöjda användare.
Vi och Mendly tycker också det är viktigt att påminna om att vid akuta psykiska problem eller allvarliga självmordstankar ska du ringa till 1177 för att få kontakt med din närmaste akut psykiatriska mottagning. Och om du känner att det är livshotande ska du såklart alltid ringa 112.
Och vill ni läsa mer om Mendly så kan ni självklart göra det på mendly.se.
Tack Mendly.
Och tack Mira Granberg för den här pratstunden.
Ja, det var så härligt. Det gick så fort.
Ja, det gjorde det verkligen. Och alltså jag tycker det är en så intressant diskussion som vi hade där i slutet. Vi hade den på vår Instagram också när det här var väldigt aktuellt. Just den här, liksom, när Lena Melin i Aftonbladet skrev efter den här jättestora uppmärksammade intervjun med Prince Harry.
Och Meghan.
Ja, precis. Just om att så här, och så säger ju Myra det som jag bara tog med mig så mycket från den här intervjun, att så här, man stjäl ju inte någon annan story bara för att man berättar sin egen.
Ja, det är så fint.
Ja, och jag tycker det är så himla viktigt att så här ha den diskussionen om vem får prata om ångest, om vi helt plötsligt ska börja skälla ut de som väljer att göra det för att de anses vara för privilegierade för att må dåligt. Alltså jag förstår verkligen inte den logiken överhuvudtaget. Nej.
Och det gör ju bara, alltså om man ska vara rädd för att få den stämpeln, det gör ju bara att liksom stigmat ökar något oerhört. Är det inte det vi vill bort ifrån?
Precis. Och så här, om det är så man ska tänka, att såhär, nej men gud, vem är jag att må dåligt? Det finns ju de som har det värre. Det kommer alltid finnas någon som har det värre än vad man själv har det liksom. Men det är ju inte så psykisk ohälsa ser ut liksom. Nej. Trodde ändå att vi hade kommit lite längre, men ja.
Men Myra sa så mycket klokt. Jag är så glad att hon vill gästa oss.
Ja, tack så jättemycket Myra för att du vill gästa Ångestpodden.
Åh gud, att vi ska få avsluta nu med det här är ju min favoritlåt av Myra någonsin.
Ja, den är otrolig.
Den finns ju på nya plattan, självklart. Andra sidan när ni är klara. Och den heter First Aid Kit. Alltså jag vill dansa, jag vill vara på fest, jag vill vara liksom lite så tonåring.
Nu lyssnar vi och så hörs vi nästa vecka.
Okej,
hej då.
10 minuter sen, allting börjar om igen. Var tvungen att säga något. Med tiden står allting still, en egen liten fucked up film som alltid slutar med att en av oss går för långt.
bort varandra. Och en sak som tycker mig så fast att aldrig varit bra på ursäkter. Varje gång du rör mig tror jag jag går sönder. Skicka mig ett försteget innan jag går under. En kyssar dödar långsamt. Inget som jag ångrar. Ett, ett, två får göra sitt. Och rädda hjärtat med ett first day. Och ska alltid dra åt varsitt håll. Jag är så envis att jag kräver vad vi bråkar om. Skriker, du kan du inte fatta. Tydligt att någonting inte klappar. Känns bra att skylla på någon annan. Någon annan. Helt av, vi tappar bort varandra. Och en sak som tycker mig så fastnat. Aldrig varit bra på ursäkter. Varje gång du rör mig tror jag jag går sönder. Skicka mig ett försteget innan jag går under. I en kyssar dödar långsamt. Inget som jag ångrar. Ett ökå får göra sitt. Och rädda hjärtat med ett first aid. She's a
Podplay.